Amen. Låt oss be för det som är insamlat och för predikan. Ja, himmelsk far, vi tackar dig, Herre, för din heliga närvaro, Jesus. Tack för din kärlek, Herre. Tack för det vi får fira här idag, Jesus, att du kommer inridande, Herre. Du vill vara nära oss, Herre. Och vi vill ära och prisa dig, Jesus. Vi lyfter upp ditt namn, Jesus. Och vi tackar dig att vi får ha pengar att få ge, Herre, och ge vidare, Jesus. Jag ber att det som har samlats in idag, Jesus, ska bli till rik välsignelse, Herre, för dig, Herre. Jag ber också, Jesus, för predikan här, att du ska öppna vårt hjärta, Jesus. Att vi kan få ta del av ditt ord, Herre. Kom, helig ande, ber vi, Herre. Kom, helig ande, över oss varen, Herre, och över den här predikan, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Yes, Rickard heter jag och jobbar som pastor här i församlingen. Och det är väl på sin plats att önska ett gott nytt år, eller vad man säger. Ett nytt kyrkoår är nu här. Och det är ju, som sagt, det minns vi också genom att Jesus han red in. Alltså vi minns egentligen två gånger att Jesus han rider in i Jerusalem. Nu brukar vi också läsa den texten och människorna som sjöng Hosianna, Davids son. Det var fest och det var glädje. För någonstans så började människor mer och mer tro att den Jesus, det han sa sig vara, att det var han de hade väntat på. Han var Messias, den smorde, den utlovade, som skulle rädda judarna, som skulle ställa allting till rätta. Och det som kan vara bra att veta är att när Jesus kom till jorden så förändrades mänsklighetens grundförutsättningar totalt. Det kom ju inte bara utanför ett sammanhang, det kom mitt i ett sammanhang där profetröster flera hundra år tidigare hade talat om den stunden. Bland annat i Jesaja beskriver de ofta citerade orden i Jesaja kapitel 9, vers 1. Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och jag skulle verkligen vilja, om det får vara en bön, att det ska få klinga ut i adventstiden. För jag vill tala ut det så här inledningsvis i predikan. Att vi kan få luta oss åt det löftet även idag. Att det skall inte vara nattsvart mörker över ditt liv. Du som är här, det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Eller vad du nu benämner det där mörkret vid. Utan Guds ord, det vi får leva i, det vi får hålla fast vid, det är att det finns hopp om en ljusare tillvaro. Om ett nytt liv, av en tillvaro som inte ska kantas av ångest, depression, oro, sjukdom, lidande, död med mera. Och det vill jag att du ska bära med mig i den här predikan. Så om du funderar på att slumra till lite så känns det, ja men det kan vara bra läge nu om du bara kommer ihåg detta. Men vidare så spinner ju Johannes, aposteln, vidare också på den här tråden i sin inledning av evangeliet, sitt evangelium, Johannes evangeliet kapitel 1-5. Han förklarar vidare att och ljuset det lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det blir som en påminnelse för oss och kanske främst till dig om du upplever just att du just nu vandrar, bokstavligt talat vandrar i dödsskuggans dal. Där det bokstavligen känns som att mörkret nu råder. Att hur stor och övermäktigt mörkret än vill försöka ge sken av, så finns det ett ljus som lyser just för dig. Och för det där ljuset är inte mörkret mörkt, utan för det ljuset måste mörkret fly. Och vad jag så ber också och längtar att du och jag, vi skulle få uppleva ännu mer av det där ljuset. Vi behöver det i vår tid. Ljuset. Och kan du tänka dig att det där ljuset också har ett namn? Jesus Kristus. Och där vi får samlas när vi kommer samman och ha övertygelsen att han är mitt ibland oss. För att få möta dig. För att få påminna dig om en massa bra saker. Men också att få ta den plats som ditt mörkret har i ditt liv just nu. Så att han kan få prägla din vardag, definiera din vardag. Där ångest eller vad det nu kan vara råder. Och när vi då kliver in i dagens evangelietext i Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16-23, så ska vi ha med det också i vår läsning. Folkets övertygelse, men också längtan av att se en förändring. De levde ju med de här profettexterna om att det inte ska vara nattsvart mörker. Att Gud han håller fast vid sina löften. Han kommer göra någonting åt oss. Han kommer göra någonting. Men där det också känns som att mörkret, att det råder. Och här i det här sammanhanget som vi kliver in i så hade mörkret ett annat namn. Romarriket. Att folket skulle leva som fångar i sitt egna land, kontrollerade och styrda i allt de tog sig för. När skulle Gud göra slut på detta, på mörkret och förtrycket? Såklart, alltså 2000 år tillbaka i Israel så vandrade ändå det judiska folket med en visshet om att det är möjligt. Man mindes då Maccabeerupproret när det judiska folket besegrade de selvkidiska härskarna och gav det judiska folket sin självständighet. Men det dröjde inte ens 50 år innan romarna intog Jerusalem och lät det judiska folket på nytt vara fånga i sitt egna land. Därför fanns det ständig vädjan till Gud. När Gud, när ska du göra slut på mörkret som nu råder en gång för alla? Och det är med denna överhängande förväntan som vi kliver in i dagens evangelietext, som sagt i Lukas evangelium kapitel 4, vers 16-23. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: Är inte han Josefs son? Då sa han till dem: Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. I Jesu namn. Amen. Man kan väl säga att när Jesus han äntrar scenen så kanske det inte riktigt blir så som vi... Det blir lite antiklimax kan man säga. Det blir inte det där jublet och glädjet som vi idag firar. Och Jesus han chockar åhörarna av minst två anledningar. För det första att han menade att han var den som de väntat på. Men frustrationen ligger också i när han citerade i den texten han läser. När han citerar Jesaja kapitel 61. Vers 1 och framåt. Och det som provocerar mest är att han utlämnade den andra delen. I vers 2. Och hela versen lyder så här i vers 2. Jag har kommit till att predika ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande. Resonemanget fortsätter i vers 3. Men åhörarna är inte bara ute efter en förändring. De vill se en dom falla över dem som plågat dem. Rättvisa skipas. Och först när domen har fallit så kan också de sörjande bli tröstade. Och vid en snabb liksom överblick av den här texten så lätt, kan man lätt tolka Jesus som att det inte kommer komma någon dom. Någon total upprättelse. Snarare döljer sig Jesus sätt att döma världen redan i första delen av vers 2. Att Jesus han har kommit vid det här tillfället till att predika ett nådens år från Herren. Eller som det står i grundtexten: Jag kommer till att predika ett jubelår från Herren. Och när det nämns för åhörarna, då har de också, relaterar de också tydligt till vad det innebär också. För att förstå jubelåret så är det 49:e året. Det är ett jubelår. Förutom att marken skulle ligga i träda, så man skulle inte odla marken utan den skulle få vila, så ska även slavar bli fria och marken den ska få återgå till sina ursprungliga familjer. Så alltså jubelåret, det är alltså en sån radikal justering av ägandet av mark som gör att även om någons föräldrar misslyckats ekonomiskt så får nästa generation en ny chans. Om du står i skuld till någon så vid jubelåret så dras det ett streck över det. Men det man ska veta, det är så radikalt och även provocerande att det hade inte firats eller efterlevts de senaste 2000 åren. Och kanske inte ens, vad bibelforskare säger, kanske inte ens någon gång. Eftersom det skulle få så långtgående ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Det är jubelåret. Alltså det Jesus säger mellan raderna, det är att det jag kommer med, det är så oerhört revolutionerande att våra mänskliga strukturer helt kraschar när Jesus kommer intågandes. Men ha detta i åtanke, att Jesus han kommer däremot aldrig med tumma löften. Och ska vi vara ärliga med, är det någonting vi behöver i vår tid, så tror jag att det är att Jesus han ska få riva ner våra mänskliga strukturer. Vad menar du med det, kanske du tänker? Ja, men de murar jag bygger upp mot människor, lite som det som Agneta inledde med. En skepsis mot andra människor som inte ser ut som jag eller tänker eller tycker som jag. Att rent av kanske också se människor som en belastning. Men kanske mot den tydligaste strukturen. Att du och jag, vi är inte kallade till att vara perfekta hela tiden. Att vara toppresterande jämnt och ständigt. Alla dessa höga ideal, de bränner ut våra ungdomar till att aldrig vara nöjda med sig själva. Därför blir min nästa omöjlighet älska, för den är ett hinder mot min egna framgång. Men också något jag alltid jämför mig med, något jag speglar mig med, mäter mig med. Det är frestas att bara se det positiva hos andra i jämförelse med allt det negativa hos mig själv. Och det är i bästa fall, för vi blir också ganska duktiga nu till att se negativa saker hos varandra också. Om du fortfarande är här som tror att vi inte finns oskrivna regler som människor byggt upp och hur det formar oss och också hur det präglar oss till något som Gud inte har tänkt, så vill jag också ge ett konkret exempel. Det här om veckan jag skulle gå till postkontoret. Det låter nästan exotiskt, man fortfarande kan göra det. Och jag skulle gå och hämta ut ett paket. Och de här återigen, de här skrivna, oskrivna reglerna som säger någonting mellan raderna. Då är det inte på mindre än 3 platser står det upptryckt så här. Ha din legitimation med, redo. Ha ditt papper med dig. Och vi tar bara emot kontanter. Så jag tänkte så här, men det kan jag köpa. Men det står, sen går jag 2 meter till. Ha legitimationen redo. Ha oss med mera. Och ytterligare 2 meter till så står det en exakt likadan lapp. Så att alla ska fatta, läs med radarn. Sabba inte detta, utan låt det gå snabbt och effektivt. Det är det vi hinner uppfatta. Väl så kommer jag in då i rummet till postkontoret. Där är 3 i kö. För att det ska gå effektivt så gäller det att vi har papporna redo. Men längst fram i kön ser jag bara ryggtavlan på en man. Som inte är som du och jag. Som har levt ett sargat liv. Och bara där så känner man att folk vill ta avstånd. Men också det är inte det värsta. Utan det är krångel. Han hade inte sina papper redo. Han hade inte pengar så att han kunde betala ut det som behövdes för att få ut paketet. Och man kände frustrationen i rummet. Han vänder sig tillbaka och kassörskan säger att hon ska försöka lösa det vid ett annat tillfälle. Och när jag får se honom så säger jag, men det är ju du. Jag känner ju dig, jag har träffat på dig tidigare. Så jag säger, nej men är det du så säger vi namn. Vad roligt att se dig. Och hela atmosfären, folk chockar, bara titta. Men hur kan du tilltala den där? Och det är som att det slår nästan alla samtidigt. Jo, den där har ju ett namn. Det där är en människa. Och vi får se sakta men säkert. Och det är inte för att förgylla mig själv. Ja, för jag hade gått om tid, halleluja. Men för att se hur snabbt vi kan få ändra klimatet. Och också få syn på att du och jag, vi kanske ändå är i vår vardagsrytm. En del i den här kanske destruktiva. Att sätta upp givna form och givna sätt att vara. Som inte framställer oss till den bästa människan. Och framförallt till vår medmänniska. Inte heller till den bästa. Men man kan fråga sig det jag inledde pratade om tidigare. Men hur blev det då med dummen? Blev det ingen dum då? Man brukar tala ibland om att det inte finns någon dum frälsning utan dum. För om vi kikar närmare på Jesus så ser vi att Jesus först kom till världen med frälsning för att vid sin andra tillkommelse komma med dum. Men hur gör han det då? Kan vi läsa också redan om i Gamla testamentet? Finns det profetier om det? Och en känd text som vi läser i adventstider är också hämtat från Zakaria kapitel 9, vers 9-10. Där står det, fryda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efrim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Behöver jag säga att Jesus, han är en annorlunda kung? Det står att rättfärdig och segrik är han. För att i nästa sekvens beskriva honom som ödmjuk. Grundtexten för ödmjuk, aune, beskriver honom snarare som fattig och svag. Och i alla fall i min hjärna så krockar det totalt. Hur kan du vara segrik och mäktig och vara fattig och svag i nästa sekvens? Jo, för vår kung, det är en annan kung. För han kommer inte triumferande och dominerande. Utan han är en kung som vet faktiskt hur du och jag vill ha det. En som delar ditt lidande. Men segerrik är han, minst sagt. För på Golgata kors triumferade han över alla makter i höjden och på djupet. När det var vår synd och skam, vår nöd och ångest, våra sjukdomar och lidanden som han bar. Och den vägen, mina vänner, var bara möjlig genom att gå ödmjukhetens väg. Genom att visa sig svag och fattig. Han tog domens straff att du och jag, vi ska få vara fria. Glädjens budskap för de fattiga ligger i att Jesus inte levde upp till dina och mina förväntningar om hur en kung ska vara. Utan en som ödmjukade sig och tog ditt och mitt straff. Frihet för de fångna och syn för de blinda ligger i att Jesus såg möjligheten till frälsning ur en redan fälld dom. Han betalade priset med sitt egna blod. Och det, mina vänner, det har ett evighetsvärde. Och i Uppenbarelseboken läser vi sista boken som ger oss en vision om hur det ska vara sista tiden. Så talas det om det i kapitel 5, vers 1-5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan. Förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Det vi kan veta är att Jesus, det är han som håller hela världens utgång i sin hand. Det kommer komma en dag när lejonet av Juda ryter ifrån att nu får det vara nog. Att nu får det vara nog. För att segrik är han genom att han var arm och fattig. För att han också vet precis hur du har det. Hur det där mörkret det är för dig. Vad det där är som verkar göra dig till fångatagen. Och löftet det ges till dig. Att en dag ska han ryta ifrån att nu får det vara nog. Det kommer en dag när han kommer att döma levande och döda. Men i kraft av Jesu blod som rann på Golgata kan jag redan idag utlysa ett nådens år från Herren. För redan idag kan han få kasta om ditt liv. Redan idag kan han få lysa upp ditt liv med sitt ljus. Så att oavsett vad du bär på eller kämpar med måste ge vika. Och vi vill gärna be för dig att vad som än binder dig ska få ge vika just nu. Eftersom Jesus har segrat på Golgata kors. Han har vunnit segern. Han har makt. Men samtidigt så behöver vi ändå rannsaka oss själva. För det vi kan veta är att Jesus, det har vi nämnt vid tidigare predikningar, att Jesus kommer bara till den som har plats att fylla. Som är i behov av helande och hopp. Som är i behov av honom. Om du är här och strävar efter att leva det mest framgångsrika livet, ett liv oberoende, då har tyvärr Jesus inget att erbjuda dig. Men det blir fin sång efteråt, predikan. Men om du är här som precis lik kvinna med blödarsjuka i ren desperation försöker sträcka sig fram för att så bara röra vid Jesu hörntofs, Till dig vill jag säga. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kan få ge ditt liv en mening och ett hopp. För döden kunde inte behålla honom, utan han uppstod igen. Därför personligen så kliver jag upp på morgonen. För att jag vet att jag behöver inte möta den här dagen själv. Utan där finns en segerrik konung som går med mig. Han kämpar mina slag. Han uthärdar mina lidanden. För att också en dag få torka mina tårar på den plats där ingen död ska finnas med. Ingen lidande och sorg. Och jag vill bjuda in dig idag att få vara där en dag. Idag kan få vara ett nådens år från Herren. Genom att du kan få säga ja till Jesus. Att få släppa in honom i ditt liv. Du kan konkret få göra det genom att gå fram till denna förebedjarna. Eller någon du har förtroende för. Jag vill också bjuda in dig som vill bli smord med olja. Och där vi ber ut Guds välsignelse över dig. Låt det få vara en bekännelsehandling. Om att du behöver mer av Jesus. Och att du när du nu strax kliver in i december och allt ljusstök. Att du ska få kliva in tillsammans med Jesus. Att du ska få en vila du inte haft tidigare under den här perioden. En tid som handlar om glädjens budskap, inte alla måsten. Att du ska få uppleva frihet och få syn på vad som är det goda i ditt liv. Att du helt enkelt ska få kliva in i ett jubelår där Gud mer och mer får prägla ditt liv och din vardag. För se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Och kommer ni ihåg i början, han har ett namn. Jesus Kristus. Och han är här för att möta er. Möta dig. Precis i där du står i. För han lever idag. Därför kan du och jag, vi få leva med honom. I Jesu namn. Amen. Och jag ber kort och gott. Helig ande, kom. Kom helig ande, Herre. Och faller vars varen, Herre. Kom och lys upp våra liv, Herre. Och ge oss modet, Herre, att få benämna vad det är som behöver lysas upp, Herre. Att vi får tala ut det här tillsammans i förbön eller i stolsraderna, Herre. Att det här måste få ge vika när Jesus äntrar scenen. Så jag ber, Herre, kom och ta din plats, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen.